Jag tänker fortsätta med ämnet barnaskap ett tag till. Och på ett sätt hoppas jag att jag har fel i det, men jag tror ändå det blir så här att vi går emot tider med allt mer förfinad, vad ska vi kalla det, andlig och själslig ingenjörskonst. Jag tror att vi kommer att få se hur hela den här branschen av personlighetsmanipulation kommer att växa lavinartat. Och mycket av de manipulationer som vi kommer att få se kommer att utge sig för att vara, så att säga, lösningen på mänsklighetens problem. Nu ska vi äntligen liksom skapa freden här på jorden, och vi ska äntligen få människan att harmoniera med sin miljö och att bli en ekologisk varelse, och vi kommer att få höra många fina argument. Men där kommer vi att stå som kristna lite vid sidan av och säga att ja, men det här är ju väldigt fint, det är ju i alla fall rättfärdighet det handlar om, och nu kommer människohjärtat liksom att vändas till vad rätt är. Och då kanske det blir allt mer viktigt för oss som Guds folk, inte bara att förstå målet utan också förstå vägen. Att inte handla bara om att få människan att fungera utifrån vissa givna förutsättningar. Att inte smutsa ner den plats hon själv sitter på. Att inte såga av den gren hon själv har byggt bo i och så vidare. Utan att rättfärdighet är något mer och något annat. Och att rättfärdighet inte kan skiljas ifrån barnaskap. Så därför så kommer jag att hålla fast vid det här ett litet tag till. Jag tror att vi som själavårdare kommer att allt mer få upptäcka att det blir till sist detta vi sysslar med. Låt oss ta ett härligt litet bibelord. Det finns ju många härliga bibelord. Johannes 3 och 14. Jag trodde jag skulle säga 3 och 16, men jag sa 3 och 14. Ja, vi ska läsa 16 versen också. Vi ska läsa 14 till 16. Och då säger Jesus så här till Nikodemus: liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Den här fina lilla versen nu, den 16. Den framförs nu i ett alldeles speciellt sammanhang. Jesus syftar tillbaka på en händelse under ökenvandringen. Vi behöver inte slå upp, jag tror ni känner till berättelsen. Folket åt ju manna som regnade 6 dagar i veckan. Det var ju den huvudsakliga matsedeln i öknen. Och det stod ju att det smakade väldigt bra, och den tycks ha innehållit alla näringsämnen. Så att man led ingen nöd och ingen brist. Men rätt vad det var så tröttnade ju folket på dieten då och då, och så började de gnälla efter kött och Egyptens grytor och rödlöken och vad det var mera som man plötsligt började få någon sorts utbrott över. Och vid ett tillfälle när detta skedde så dök det då upp en massa ormar som började bita folk. Och det som från början var ett konstgjort problem, nämligen det mått av självömkan som man plötsligt tillät sig, det blir nu ett verkligt problem, det säger ormarna. Och det är ju ofta så att om vi tillåter oss allt för mycket självömkan så får ormarna makt. Det är ju så. Och då sa Gud till Mose att han skulle göra en kopparorm och sätta upp på en stång. Och de som såg upp på den här kopparormen, de skulle överleva fastän de hade blivit bitna. Och det var ju lite lustigt att Gud inte sa det, att ja, men vi tar bort ormarna då. Väck med ormarna så är problemet löst. Det är ju vad Guds församling ideligen återfaller i att tro. Att om vi bara får stampa på alla ormar och skorpioner så kommer problemet vara löst. Det är ju bara det lilla problemet att det är inte ormarna som är den svåra knuten i sammanhanget, utan det är ju vi. Djävulen är ju lätt åtgärdad för Gud. Vi kommer tillbaka till det senare. Men problemet är ju våra hjärtan. Så till en tid fanns tydligen ormarna kvar, men det fanns en möjlighet för den som ville ta emot räddning från Gud att se upp till ormen på stången, kopparormen, och bli räddad. Och vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i symboliken här. Det finns mycket, mycket skojigt att botanisera i när det gäller varför det var en orm och varför den var av koppar, eller rättare sagt av brons, men det lämnar vi där. Utan vi ska bara säga en enda sak. När Jesus nu talar om att det som tror på honom ska inte gå under utan ha evigt liv, så jämför han alltså med folket som såg upp på kopparormen. Och det är så att säga ett uttryck för trons natur. Och då skulle jag vilja göra den lilla åtskillnaden att Jesus är inte ett föredöme att leva upp till, utan han är en konung att se upp till. Han är inte ett föredöme att leva upp till, utan han är en konung att se upp till. Och det här kan ju tyckas vara en ordlek, ungefär som en halvdålig Göteborgsvits. Men det är i det uttrycket ligger egentligen hela skillnaden mellan lagiskhet och barnaskap. Till det ena fallet så talar jag om ett föredöme som det krävs av mig att jag ska efterlikna. Och i det andra fallet så ställs det bara fram en gestalt som jag kan få lov att bekanta mig med. Och liksom hänföras av, smittas av, inspireras av, till att leva samma sorts liv. Och det är väldigt viktigt att vi förstår den här skillnaden. Därför att i det ena fallet så blir vi hemmasöner. Och i det andra fallet så blir vi fria Guds barn. Och om det nu är så att vi ska bekanta oss med barnaskapets villkor, så blir det ju så att vi har en fader som är vår fostrare. Och så fort man tar in ordet fostran i sammanhanget så spårar genast vår tanke ur. Den man älskar, den agar man, och spar inte på riset och så vidare. Men för att vi ska få, vad ska vi säga, en grundläggande praktisk bild av hur det här går till, så kan vi se lite grann på förhållandet mellan Jesus och hans 12 lärjungar. Hur gör nu Jesus för att fostra dem till Guds människor? Och jag skulle vilja få peka ut för i den här timmen hur annorlunda Jesus är mot vad vi tror att han är. Vi kan ju tänka oss att du skulle fostra 12 lärjungar, eller jag. Och genom de här 12 så skulle nu en världsvid rörelse starta, och det gäller hela mänsklighetens frälsning och liv och död och evig salighet och alla löftens uppfyllelse, jag vet inte vad. Och det där skulle ju kittla effektivitetsnerven någonting kopiöst inom oss, eller hur? Så vi skulle ju plocka ut 12 stycken män med en vild glimt i ögonvrån, och sen skulle vi sätta igång och knåda dem, eller hur? Ja, det är möjligt. Det skulle väl kanske vara så idag. Könet lämnar vi därhen. Och naturligtvis så gäller det ju då, som det brukar heta, att nu måste de in i en andlig funktion här. Oj, vad en bibelstudie det skulle bli. Och jag menar, första dagen så skulle vi se till att de blir döpta i helig ande. Och andra dagen skulle vi sätta dem i böneskola. Sen skulle vi hålla på och drilla dem i bön tills de var fullständigt självlysande. Är det hur? Ja. Och det kallar vi ibland för discipleship och annat sånt här. Lärjungaträning. Ett ord som får det att frysa inom mig. Det är ju förvisso en term vi har hittat på själv. Vi går till Lukas 11 kapitel och första vers. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Vilken radikalitet det ligger i det här. Har du upptäckt denna fantastiska vers? Jesus bad ju och bad och bad. Han smet ju iväg och var alena med fadern. Men aldrig någonting om att jag grabbar, nu får ni hänga med här och ni får ställa väckarklockan tidigt imorgon, för jag tänker slinka iväg vid fyra snåret och hoppa nu, för att ska det bli någon andlig studs på er så ja, då får man inte ligga och dra sig i sänghalmen. Utan istället så går ju lärjungarna där. Var är han nu någonstans då? Ja, han är väl på någon berg någonstans kan jag tro. Vad gör han där då? Ja, han säger att han ber till fadern. Tänk om han kunde få vara med i alla fall. Det måste ju vara något härligt. Han ser så glad ut när han kommer ner. Jesus har tid. Han vet att han har 3 år på sig. Han har tid att vänta ut lärjungarna tills de önskar det själva. Har du sett det? Har du fattat vad det innebär? Det här är så stort så vi skulle jubla över det. Vi ska gå till Apostlagärningarnas 17 kapitel och lyssna lite grann till vad Paulus har att säga när han står på Areopagen i Aten och predikar. Apostlagärningarna 17, verserna 24 och 25. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Jag tycker det är fantastiskt. Just det där, som om han behövde något. Ja, men jag vill ju få betyda något, säger vi. Ja, det gör du. Men inte genom det du gör, utan genom att du finns till. Jag minns en gång, jag har ju haft många samtal genom åren med perfektionister. Men jag minns en som bad om ett samtal och vi satt en kväll och pratade. Och det blev ett rätt så förvirrat samtal. Vi kom egentligen aldrig till skott med det hela, för att samtalet liksom bara gled runt. Och vid ett tillfälle så sa jag lite desperat att det vet du väl att Gud kan göra allting mycket bättre själv. Han gör det fortare, rättfärdigare, kärleksfullare och snyggare. Men det var liksom bara en liten hjärtesuck så där i förbifarten. Men sen dröjde det ett tag och så kom det ett brev. Och där skrev personen så här att vårt samtal ledde väl egentligen inte fram till någonting när vi skildes åt. Men dagen efter så mådde jag så dåligt. Jag gick omkring som i en dimma och kom i stort sett inte ihåg någonting vad vi hade sagt. Mer än det där du kläckte ur dig, att Gud kan göra allting mycket bättre själv. Och så kom uttrycket: det kändes som om jag var en invalid och du hade tagit kryckorna ifrån mig. Men sen var det inte slut med det, tack och lov, Herren är god. För så stod det: dagen efter satt jag på ett sammanträde, närvarande med min kropp men frånvarande med min själ. Och då gick det plötsligt upp för mig att om Gud inte frågar efter mina gärningar, så måste det ju vara mig han frågar efter, hur konstigt det än kan låta. För jag har aldrig tvekat om att han frågar efter något i mitt liv. Men jag har aldrig vågat tro att det var mig han frågade efter. Han låter inte betjänas. Han accepterar inte det här. Och det är väldigt utmanande. Tänk hur mycket i våra församlingar som fungerar efter principen att Gud behöver hjälp. Hur mycket vi manar på varandra för att få hjulen att rulla ett varv till. Gud accepterar inte det. Han ville att allt skulle få rulla genom att han gav liv och anda och allt. Och detta är verkligen någonting att meditera över. Jag har återvänt till dessa verser många gånger. Många gånger. Barnaskap är ju att hjälpa mamma att göra pepparkakor, fast det går dubbelt så långsamt eller hälften så fort. Det är att följa med pappa till jobbet fast man egentligen är i vägen. Tänk om vi skulle få en lite mer, vad ska vi säga, barnaskapsmässig attityd till missionsbefallningen. Vad sägs och tycks? Herren är mäktig att själv föra sitt folk in i det han har bestämt. Men vi får lov att delta i det stora äventyret. Jag tog upp den här versen, jag har ju predikat många, många gånger över den här 25:e versen. Jag tog upp den vid ett tillfälle, det var en pastor närvarande som kom fram efteråt arg som ett bi. Och sa, menar du alltså att det skulle vara terapiarbete alltsammans? Och man ser då för sig ålderdomshemmet där folk sitter och knypplar saker som ingen vill ha. Ja, så ja, det menar jag faktiskt, men vi får ju lite grann definiera för oss vad vi menar med terapiarbete. Därför att det är ju någonting som är tänkt att vara personlighetsutvecklande men som också är dyrbart när det är färdigt. Inte någonting som man slänger bort efteråt. Men det finns faktiskt en ingrediens av terapiarbete i vår kallelse. Gud är ju mäktig nog att slå flera flugor i en smäll. Och vi glömmer så ofta bort att när han kallar oss till tjänst så tror jag hans första och främsta avsikt faktiskt är att få forma oss själva. Och sen kommer det som en ljuvlig biverkan att det här är någonting som sprider sig, inte som ett miljögift utan som en någon sorts miljöhelande omkring till omgivningen. Vi ska gå tillbaka till Lukas evangelium för att lite mer ta in detta med hur avspänd Jesus är i sitt förhållande till lärjungarna. Och hur lite av lärjungaträning det var. De gick ju alltså bara i kölvattnet på honom och tittade på i stort sett. Och det är förunderligt vad lite han förklarar för dem också. Nu grabbar, nu såg ni den här som blev helad här. Och nu ska jag tala om precis varför han blev helad och vilka hinder som vi undanröjde. Och hur vi skulle be här och hur man tar auktoritet över det och så vidare. Ingenting. Vi sitter ju och läser tills tårarna rinner för att hitta alla de där knepen som aldrig kommer. Nu, Lukas 24. Samtalet på vägen till Emmaus, 24 versen. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg det inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Man kan tycka, ja det var ju så dags nu. Varför i all världen klarade de inte av det i första veckan? Här hade de gått omkring och varit ledsna och hackat tänder och varit oroliga och allt. Han kunde gått igenom allt vad som stod i skrifterna, så hade de ju liksom aldrig behövt hålla på det här sättet och bli ängsliga och nervösa och förneka honom och alla möjliga andra tråkigheter. Lite senare i samma kapitel, 44 versen. Han sa till dem, detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er. Att allt måste uppfyllas som står skrivet av mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Det skulle vi bergis ha gjort första dagens förmiddag. Eller hur? Apostlagärningarna 1. Det är ju några minuter före himmelsfärden. Står på Olivberget och följande utspinner sig samtal. Det är Apostlagärningar 1 och 6. De som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ja, varför ställer de nu frågan om är det tiden nu inne att återupprätta Israel? Jo, därför att under den här tiden mellan uppståndelsen och himmelsfärden så har man bibelskola. Då äntligen går han igenom skrifterna med dem. tredje versen. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Det skulle vi ha gjort första dagens eftermiddag. Messias på förmiddagen och riket på eftermiddagen. Alldeles säkert. När vi ser hur Jesus fostrar sina lärjungar, så kommer vi alltså lite provisoriskt fram till att han gör det bakvänt. Eller rättare sagt, det är vi som tänker bakvänt. Han tänker nog framvänt. När vi ska tala om pedagogik, så tycker vi det är naturligt att komma med teori först och praktik sen. Jesus ställer fram en intressant princip. Han vänder på allt sammans. Han tar praktiken först och kommer med teorin sen. Och ju längre vi har varit med i livet, så att säga, så upptäcker vi ju att allting som verkligen förändrar oss, allting som verkligen påverkar oss, har haft den förunderliga karaktären. Praktik först och teori sen. Jesus gick ju tillsammans med lärjungarna och gjorde saker. Det hände saker. Ibland förklarar han och ibland så förklarar han med en lite förundrad fråga. Förstår ni inte det här? Ibland kan det till och med sucka hur länge ska jag behöva stå ut med er. Och när de väcker honom i båten så tittar han förvånad på dem. Och vad nu då ungefär? Jag låg ju och sov. Ibland får de förklaring, ibland får de bara en fråga. Men praktiken kommer först och teorin kommer sen. Och när vi ser det livsmönstret, så kanske vi också kan börja ana oss till att det som vi tycker är så naturligt, nämligen teori först och praktik sen, är egentligen ett ganska farligt sätt att försöka förändra människor. Därför att det blir att det samlar sig en stenklump av kunskap någonstans strax under gästbenet. Men det blir så ofta någonting som aldrig leder till handling, utan som bara leder till en insikt om att jag borde handla. Ju mer vi börjar med teori och förväntar oss eller kräver praktik, desto mer göder vi perfektionismen. Ju mer vi gör tvärtom, det vill säga som Jesus, desto mer ger vi barnaskapet en chans. Och låt oss ta ett ganska tillspetsat uttryck som vi hittar i Andra Korinthierbrevet 3 och 6. Andra Korinthierbrevet 3 och 6. Paulus skriver om sig själv så här: han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Om vi med bokstaven här menar att vi får en massa teoretisk kunskap som första portion, så att säga, då kan det bli någonting som dödar. Och ni kanske kan förstå att jag själv som uppfattar mig som bibellärare, att jag har tuggat mycket på den här versen. Vad är det jag går och ställer till mig egentligen? Det är en bra fråga, ja. Håller jag på och lägger på människor ännu mera teorier, ännu fler principer och saker att leva upp till? Eller vad är det jag gör? Hur ska jag hantera min egen uppgift och kallelse för att inte bidra till att lägga ytterligare ett ok på människors axlar? Det här är för mig en väldigt stor fråga, som jag inte på något vis kan säga att jag är färdig med. Men ni kan ju också förstå att en sån här kurs tycker jag känns väldigt roligt. Det är för min önskan är nu inte att så att säga drilla er med bibelord egentligen, utan min önskan är att den här bibelundervisningen ska få, så att säga, ge stoff åt den livserfarenhet ni bär med er. Det är därför vi lite grann har det som en förväntan att ni ska själva ha lite praktik bakom er när det gäller att tala med människor på ett eller annat sätt. Så att vi inte tar människor som aldrig varit i närheten av någon annan och sätter dem så att säga i en autoklav och höjer temperaturen. Utan att ni kommer med olika erfarenheter och att vi ska försöka att nu så att säga idissla de erfarenheterna under de här 2 veckorna till smältbar föda. Så att det får verkligen få bli detta med praktik först och teori sen. Jag har tänkt också mycket på allt detta med pastorskolor i 5 år och bibelskolor i 2 år och sånt här. Är det säkert att det är så bra? Jag har gått omkring lite grann med tankar och funderingar kring detta. Tänk om man istället satte folk i praktisk uppgift. Och så hade man, ska vi säga, en bibelskola i veckan någon gång då och då. Så att det här med bibelundervisning eller bibelutbildning, vad vi ska kalla det, det fick bli en business på 10 år eller någonting sådär. Vi träffas kanske en vecka då, en vecka då, kanske 2-3 gånger under en termin. Och så liksom all den utbildning, den undervisning som man vill ge, den lägger man upp över en 10-årsperiod och så varvar man med praktik emellan. Man får komma tillbaka hela tiden och den gången predikade jag det och då flög alla på mig. Vad var det som hände egentligen? Och så får man liksom jobba med de praktiska upplevelserna, erfarenheter, gå tillbaka till Bibeln och liksom få det här med praktik först och teori sen. Ja, men man kan inte få anslag från SFS till sånt. Ja, det är möjligt att man inte kan. Eller FS, eller vad heter det? SKS heter det. Ja, SFS. Ja, vad en blandning. Organisatoriskt är detta kanske svårare att åstadkomma. Men jag har ju träffat ganska många som talat om att 5 års pastorsutbildning blir väldigt teoretiskt. Allt det här betyder ju nu en rad saker om vi ska kunna fungera som själavårdare. Människor som kommer för samtal kommer ju därför att de har gjort erfarenheter i sitt liv som de inte kan hantera. Och ganska ofta så är ju frågan då, hur skulle jag kunnat undvika det här? Vad har jag gjort för fel eftersom jag hamnade i det eller detta? Och den frågan är ju nästan alltid felställd. I vilket fall går det ju inte att göra om den situation som har varit. Nu har du varit i den. Rätt fråga i sammanhanget måste ju istället bli, hur ska vi kunna utvinna en livserfarenhet ur det du har varit med om? Därför den frimodigheten kan man ju ha som själavårdare. Att Gud har en fantastisk förmåga att ta ens värsta förnedringar, ens hopplösaste misstag, de där kraschlandningarna som gjorde att planet flög i fliser, och så gör han det, så att säga, till den livserfarenhet som så att säga blir ens största styrka. Och det har ju hänt ibland när människor har kommit till samtal, för ni förstår ju att jag har en liten räv bakom örat, jag är inte så snäll som jag ser ut. Så har det hänt ibland att jag har citerat under samtalet, alltså plötsligt ställt fram den här versen som jag tycker uttrycker allt detta i ett nötskal, Romarbrevet 8:28. Och där citerar jag gärna ur gamla översättningen, därför att den är liksom, ja, det blir liksom mera studs i den. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Så att ibland har det hänt när en människa har beskrivit hela sin trassliga situation att jag bara citerat den här versen. Det har kunnat bli en väldig dynamik i det samtalet, som ni förstår. För det är ju ingen tvekan om att Paulus tar upp den här versen när han undervisar om lidandet. Det gör han i hela sista delen av Romarbrevet 8. Skapelsen som suckar och våndas. Ingen makt i höjden och ingen makt i djupet kan skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Inte de värsta frestelser, inte de svåraste lidanden. Så det är inte bara detta att allt det som samverkar till det bästa, ja, det är löftena och det är den heliga ande och det är nådegåvan och det är församlingen och det är lovsången och det är auktoriteten över demonerna och annat sånt där. Utan det är också lidandet. Ingen tvekan. Och det är när vi har förstått, så att säga, Guds pedagogik. barnaskapets hemlighet. Så vi frimodigt kan läsa den här versen. Den är ju långt ifrån smärtfri. Det kan vi känna själva. Men genom smärtan öppnade sig en väg. Och det är ju den vi är ute efter. Det betyder ju inte att vi får lov att vara lättvindiga på den här punkten. Ni förstår mig säkert rätt. Menar man tar inte den här versen och skickar på en nybliven änka eller någonting sånt här, va? Men det finns situationer där, så att säga, ett vad ska vi säga, nästan inkrökt perspektiv kan liksom få lov att öppnas upp. Allt det du har varit med om kan faktiskt, så att säga, vidröras av Herren så att det får samverka till det bästa. Och det är ju liksom det som bär oss som själavårdare. Det är ju det som gör att man orkar höra allt elände. Att man vet att Guds väg för att forma vår personlighet handlar inte om att ja, det blir en glimt av Guds rike här och sen så går det 10 år och så blir det en glimt av Guds rike där och sen så händer ingenting och sen händer ingenting och sen är det dimma i 4, 5, 6, 7, 8 år, men sen kommer en liten påminnelse igen ifrån Herren. Utan det är ju detta att Gud tar hela vårt liv. Och att han använder alla våra misslyckanden och allt vårt uppror och allt det här, det tar han som råmaterial på något sätt för att liksom röra vid det och förvandla till någonting som blir till det bästa.